Om du inte har varit elittränad fram till nu, då kan du alltid höja dig från den nivå du är på nu. Du behöver flåsa helt enkelt. Du behöver ta i, då blir det bättre. Det kommer att vara en pandemi eller åtminstone en kris på mental hälsa, hälsosidan också efter pandemin.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare och författare. Idag har vi bjudit in en riktig expert på kondition och träning. Välkommen Mikael Mattsson. Du är med oss på länk från Kalifornien. Hos dig är klockan 05.00 eller någonting sånt på morgonen. Och så jag får börja med att tacka för att du ville vara med så tidigt på morgonen. Tack för det.
Ja, tack själv. Det är kul att vara med.
Ja, väldigt roligt att ha dig här. Du har ju doktorerat på KI och du var länge på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, som lektor. Och du har forskat på fysisk aktivitet och rörelse och du vet allt om hur man gör för att få god kondition och hur man tränar på bästa sätt, eller hur?
Någorlunda koll ska jag ha i alla fall.
Bättre koll än de flesta.
Förhoppningsvis då.
Nu delar du din tid mellan forskningsinstitutet RISE i Sverige och Stanford University i Kalifornien. Men nu är du fast i Kalifornien, har jag förstått.
Ja, det är ett bra ställe att bo på. Det är härligt väder och bra förutsättningar. Jag gillar det här, att vara här, så det stämmer.
Och RISE, vad står det för lyssnarna?
Det är Research Institutes of Sweden, alltså amerikanska där också. Men forskningsinstitut i Sverige som har slagits ihop till en stor organisation.
Ja, och där forskar du forskar ju på väldigt mycket. Du skrev en avhandling som var så lång titel på, så den kunde vi inte riktigt den kunde vi inte nämna. Du får säga själv om vad du disputerade på.
Jag disputerade på ultradistansidrottare, kan man säga, alltså sådana som håller på jättelänge. Mm. Och sen kan det kännas som att det är spretigt det jag håller på med. Det är allt ifrån genetik på toppidrottare till fysisk aktivitet för icke-tränade till teknologi och nya uppfinningar. Men allting handlar om individanpassning och hur man kan göra träning och styra träning så att det blir så bra som möjligt för varje individ.
Det låter superspännande. Du håller på med något forskningsprojekt nu som heter Elite, eller hur?
Ja, det stämmer.
Och det är nog genetiska förutsättningar, om jag förstod det hela rätt.
Det stämmer.
På individnivå.
Det handlar om de allra bästa konditionsidrottarna i världen. Om man kan hitta genetiska profiler som gör att man har större chans att bli bättre. När vi började med det så visste vi ingenting alls om hur det skulle se ut. Och det skulle kunna vara så att man behövde vissa genvarianter för att kunna bli riktigt bra. Den goda nyheten är att så är det inte. Utan det finns ingenting som är supertydligt som behövs. Utan ganska många kan bli bra. Men det kan vara så att man ska ha olika träning beroende på vilken profil man har för att nå sin egen potential.
Okej. Men det här är kondition då, som elitprojektet. Det är konditionssporter enbart då?
Precis. Så vi har valt en jättehög gräns, kan vi säga, för att få med på en av de fysiologiska variablerna som spelar roll för kondition. Så syreupptagningsförmåga. VO2 max kan det förkortas ibland. Men den markören spelar roll för alla. Så man kan säga att en motionsidrottare eller en otränad, om du eller jag eller någon annan höjer det lite grann så kommer vi att må bättre och leva lite längre. Och längst ner på skalan så är det också används just den markören som en gräns för om man skulle hamna i hjärttransplantationskö till exempel. Så att det är ett värde eller en markör som spelar roll från alla, från de riktigt sjuka till vardagshälsa till de allra bäst tränade, kan man säga.
Så det här är någonting som är väsentligt, att man har en bra VO2 max egentligen för precis alla. Och man kan höja det. Och vad är normalvärdet?
Någonstans runt 30. Det är 5 kanske vi kan säga som ett normalvärde för en vuxen person. Män har lite högre än kvinnor, ungefär 10-15% högre.
Och de här konditionsexperterna, vad ligger de på?
Ja, så jag sa 35 är gränsen, normalvärde kan man säga. Motionsidrottare som tränar en del kanske har 55. Och gränsen för att få vara med i elitstudien är 75 för herrar och 63 för kvinnor. Och de allra, allra bästa längdskidåkars, ska vi säga, unikumen har en bit över 90 för herrar och en bit över 70-75 för kvinnor.
Oj, oj, oj. Hur ökar man det här?
Och där kan man säga att all typ av konditionsträning kan förbättra. Så att beroende på hur vältränad du är från början, så är du längre ner på skalan så kan du göra promenader och allting du gör fysiskt kommer att förbättra ditt värde. Och är du någonstans i mitten där så behöver du träna lite hårdare, se till att du kör intervallpass eller belastar hjärta och lungor och andningssystem. Och är du på allra högsta nivå så behöver du kanske träna 10-12 pass i veckan.
Okej, okay. Men hur sjunker det över ålder?
Ja, det gör det. Så det sjunker kontinuerligt och det är intressant. Förut så sa man att det gick uppåt till 25 års ålder och sen så sjönk det. Gick ut för vart efter där. Så det gällde att vara i bra form när man var 25, för sen så var det slut. Det visar sig att det handlar mest om sociologiska effekter. Att folk tränar mindre och får riktiga jobb och skaffar familj och gör andra saker än att träna.
Så jag som är 54, jag kan absolut höja det här om jag anstränger mig?
Ja, två saker där. Dels så fram till 40 i alla fall så finns det ingen anledning att det ska sjunka överhuvudtaget. När man blir äldre än det så kommer det gå ut för även om du fortsätter träna, men inte så mycket. Och är du inte på ditt bästa, man ska säga, om du inte har varit elittränad fram till nu, då kan du alltid höja dig från den nivå du är på nu.
Okej, så eliten som är liksom, de ligger på det max vad de skulle kunna göra och då kommer det sjunka. Men för mig som inte är elittränad skulle jag kunna då, genom att köra 10-12 pass i veckan så skulle jag kunna få upp det där ganska rejält.
Precis.
Ja, det låter ju hoppfullt. För att, vi börjar ju direkt att prata med om kondition, du har ju annat. Du har som sagt många olika delar här som du håller på att forska på. Men om vi fortsätter med konditionen. Bara för att avsluta där, om vi säger, hur bygger man då snabbt upp bra kondition? Är det bara att åka skidor och springa lång distans eller finns det några andra sätt?
Det är två saker i den frågan kan vi säga som vi ska plocka isär, tror jag. Den första är att det spelar inte någon roll vad du gör. Gillar du att åka skidor så gör det. Gillar du att springa så gör det. Gillar du skridskor eller roddmaskin, vad det nu kan vara. Vilket som helst funkar. Och grundtanken är att du behöver flåsa helt enkelt. Du behöver ta i, då blir det bättre. Och det lite tråkigare svaret är att det är ingen quick fix lösning. Utan du kommer att bli väldigt mycket bättre om du går från att inte träna alls till att träna lite grann. Eller från att inte ha gjort det till två gånger i veckan. Mm. Men samtidigt så tar de större förändringarna ganska lång tid. Så det är kontinuitet som är viktigt. Att du fortsätter att göra det vecka efter vecka eller månad efter månad.
För jag höll på med för sådär, vad kan det vara nu, 15-20 år sedan. Då höll jag på och sprang långlopp och sådana där grejer. Och jag blev aldrig bättre, kan jag säga. För jag lunkade bara runt 2 mil där och sen så blev det liksom aldrig någon bättre tid. Och sen slutade jag med det och så började jag köra på Friskis och Svettis istället och körde intervallträning eller sån här pass. Mm. Och då blev jag otroligt mycket bättre på milen bara av det.
Precis. Så,
vad tänker du om det?
Ja, då är det precis det att om du fortsätter att göra samma sak som du alltid har gjort så kommer du inte att stressa kroppen någonting. Du kommer inte att belasta och därför kommer du inte att bli bättre. Så att om du och din kropp var anpassade för att springa de där 2 milen i jämna farten, då kommer du inte att bli bättre av att göra det en gång till. Och som jag sa med att det spelar ingen roll vilken aktivitet du gör så länge den är hård för att konditionen ska bli bättre. Men det har du ju nytta av på löpningen.
Ja, men jag tänker att man även långa lopp, då höll jag ju aldrig på så länge, men jag körde intervall när jag körde. Och det kändes som att det i alla fall i mitt fall hade mycket bättre effekt.
Ja,
även på det längre så att säga.
Så är det för de allra flesta, för då är det fysiologin har blivit bättre. Din kropp har blivit bättre på att, i det här fallet, transportera syre och klara av att köra längre också. Mm. Men där är det intressant, för det är olika för olika personer. Det har kommit ett par studier på senare år om att om man testar, jämför personer om de får köra ett antal veckor med högintensiv träning och ett antal veckor med hög volym av lågintensiv, som de där 2 mils joggarna kan vi säga, eller många pass, men inte så långa varje pass, så svarar folk olika på det. Så vissa blir bättre av det högintensiva, vissa blir bättre av allting, vissa blir knappt bättre av någonting och alla varianter av det.
Det är samma som med kosten helt enkelt, att vissa ska äta ris och andra ska äta glass.
Ja, så kan man nog säga.
Så det har med genetik att göra förmodligen då?
Till stor utsträckning ska man säga det. Och vill man vara lite noggrannare så kombinationen av genetik och epigenetik, så hur du är uppväxt och vad du har gjort med de generna du har fått under tiden som har gått fram till att du börjar träna.
Ja. För jag, en trend som är väldigt stor här nu är någonting som kallas för 16 weeks of hell, som jag själv gick här förra året. Sen gjorde jag någon uppföljning som hette 7 weeks of hell, som var mycket värre. Det var ännu mer träning fast på kortare tid. Konceptet är ju i och för sig detsamma i det här, det är att man tränar varje dag i princip, och det är huvudsakligen styrketräning man håller på med, och sen så går man powerwalks. Men powerwalken ska vara så pass snabb att om du träffar någon på stan som du känner, ska de tänka, vad är det för fel på den här människan? Han verkar inte klok, för han går så fort. Är det ett bra sätt att kickstarta sin träning, skulle du säga? Eller du kanske inte är helt insatt i konceptet. Men just det här med styrketräningen då, att det skulle ha positiv effekt, just att du håller på med väldigt mycket styrka. För det man också gör där är att man styrketränar väldigt fort. Alltså man gör jättemånga övningar på väldigt kort tid. Eller inte så kort tid, men väldigt många.
Beror lite på hur man är lagd där. Men i princip då, så det du gör i den typen av konceptupplägg, så får inte glömma bort att det är ganska strikt hur kosten är samtidigt. Så du har det lågintensiva med powerwalken, lågintensiv jämfört med intervallträningen. Styrketräningen är viktig också, och styrketräningen som är lite snabbare kommer göra att du är flåsigare när du gör det än om du skulle vila lång tid emellan. Och precis. Då kan man tänka att du skulle i princip kunna byta ut det mot med passen du gjorde på Friskis och Svettis. Men det är det högintensiva och kombinationen av styrka och flås som är viktig.
För jag har en sån här grej här som jag har funderat på, för att Anders Hansen har ju varit här och pratat väldigt mycket om, och han skriver ju om kondition, att det är otroligt viktigt, och just konditionsträningen för vårt psykiska välbefinnande, och det är ju inte en nyhet direkt, utan det har vi sagt i psykiatrin i många år. Men någonting som jag ändå noterat är att om man ser de här maratonlöparna som är så där i 65 års ålder, de ser alltid ut som de är väldigt trötta. De ser liksom utmärglade och lite rätt tärda ut, medan de här som då är 60 och håller på att styrketräna väldigt mycket, vilket ju inte är då skulle vara enligt hjärnstark då lika effektivt, även om det också skulle vara effektivt. Min, ska vi säga, kliniska blick eller så här allmänt, vad heter det, anekdotisk bevisföring i den här frågan säger mig att de som håller på med styrketräning känns ju mycket yngre, fräschare och piggare än de som håller på med långdistans. Men det kanske inte stämmer in i kroppen, men utåt sett ser det ut så.
Ja, jag tror jag ska lämna det som anekdotisk bevisföring och inte säga varken bu eller bä på det. Det som man kan säga är att det finns en gräns för när det inte är bättre med mer träning. Så att både på kondition och på styrketräning så kan du gå över gränsen för när det inte blir bättre längre. Och det är en, ska vi säga, ganska lång platå från att du har gjort den träningen som ger dig alla hälsoeffekter till, ska vi säga, överdriven fysisk träning.
Mm. Mm. Men vad skulle du säga, var ligger den gränsen vid överdriven? Den varierar säkert mellan individer, men har du något så här tips? Var skulle man säga, var går det över gränsen?
Ja, man brukar prata om en J-kurva eller liknande. Att gör du ingen träning alls så är det allra sämsta. Och sen så ganska lite träning gör att det blir bättre. Även om du har en timme i veckan eller så har du förbättrat din hälsa, förbättrat din överlevnadschans betydligt. Och är du uppe på tre till fem pass i veckan eller fem dagar så är det optimala. Med någon typ av hårdare träning och 5-6 dagar på fysisk aktivitet överhuvudtaget. Men om det finns en studie från Storbritannien med dryg miljon kvinnor, Million Women Program, där man såg att de som gjorde träning varje dag eller de som fysiskt aktiva varje dag hade lite sämre hälsa än de som gjorde det där guldläget då med 5-6 gånger i veckan och runt 3 hårda träningspass i veckan.
Okej, så det man ska helt enkelt tänka på vilodagen och helga den.
Det verkar verkligen som att det är så.
Men om vi säger, för det jag var inne lite på här var ju också, man kan ju träna 5 dagar i veckan, men man kanske, vissa tränar en timme eller ett hårt pass och sen kan det vara de som tränar 3-4 timmar. Finns det någon studie där att det här, när du börjar träna väldigt många timmar per dag, alltså förstår du vad jag menar? Just med tanke på maraton och sånt här, det känns ju inte helt sunt för mig utifrån.
Ja, vi har tittat på hur hjärtat påverkas av allt ifrån halvmaraton till fler dygnstävlingar. Och där är det ingen negativ effekt av distanserna. Däremot så är det negativ effekt av hur nära sitt eget max du ligger.
Mm.
Och det är inte våra studier, men på maraton har man tittat på de som hade, ska vi säga, störst förslitning på hjärtat var de som hade varit bra förut, men som trodde att de var bättre än vad de var när de sprang maratonloppet och som var motiverade att pressa sig.
Så det var helt safe för mig att lunka runt de där 2 milen i mitt makliga tempo då, kan man säga.
Ja, med största sannolikhet var det inget problem. Distansen var inget problem, hastigheten var inget problem. Det skulle kunna vara att det blev för mycket för snabbt kanske om du gick från att inte träna till att lunka 2 mil om dagen varje dag.
Okej, jag fattar. Så bara sammanfattning där. Vad är det bästa sättet enligt dig att snabbt komma i bättre form? Har du någon
variation i träningen,
skulle
jag säga. Så dels att inte börja med någonting och göra stenhårt av det varje dag. Det är oftast mycket större risk att skada sig eller göra sig illa. Och det andra är att se till att träna olika saker. Och när vi är på muskler så är det många olika muskler som behöver tränas. Och när det är hjärtat så kan man träna hjärtat på olika sätt.
Och det är roligare också om man tänker sig, vi har haft motivationsexperter här i podden. Det kanske faktiskt är lättare att upprätthålla träningen om man varierar den också.
Absolut, och då kommer vi tillbaka till att en av de allra viktigaste sakerna är inte quick fix-delen utan att fortsätta göra det. Att det blir en livsstil.
Mm. Men om vi går vidare, du höll på med, du hade också ett forskningsprojekt om handboll, eller hur?
Ja, det stämmer. Lite grann, det är en bit ifrån.
Ja, det är en bit ifrån, men det är ändå någon form. Vad går det ut på? Eller, är det färdigt eller är det fortlöpande?
Beror lite på hur vi definierar det, men både och. Jag har haft flera projekt med handboll över åren. Bland annat, allt handlar om individanpassning där också. Man kan tänka att ett lag på 20-25 personer på en långt OS eller VM med lite träningsläge före, där kommer det vara väldigt olika belastning på olika spelare.
Mm.
Så kopplingen mellan mäta och teknologi och se vilka spelare är slitna och behöver vila lite, vilka spelare är obelastade och ska köra hårdare. Hur får man ett landslag att vara toppade på samma vecka, även om de har helt olika förutsättningar i de lager de spelar i.
Och hur gör man det? väldigt, väldigt bred fråga på spel. Jag förstår att det finns ingen quick fix där heller. Men...
Nej, men jag skulle säga att handbollsprojekten började för drygt 10 år sedan. Och på den tiden så var det ingen synkronisering överhuvudtaget mellan olika tränare till exempel. Eller hur en spelare kom in. Utan man körde på helt enkelt som de var när de kom till samlingen kan man säga. Mm. Så det har varit bra att utveckla metoder, olika sätt att följa spelare över tid och se vilka som ska belastas på vilket sätt.
Har det här spritt sig till andra sporter då?
Det är väldigt stor skillnad de senaste 10 åren i alla lagbollspel skulle jag säga. Så att jobbar en del med europeiska fotbollsklubbar där de definitivt då har först börjat samla in data och sen så använda den datan för att se vilka spelare som ska träna på vilket sätt. När går gränsen för när det blir för mycket för en viss spelare jämfört med en annan spelare?
För mina söner, de spelar ju hockey då, de är ju små, de är småbarn då. Använder man det, har det här spritt sig så att man även till, ska vi säga, motionsidrott eller i ungdomsidrott, att man tänker lite mer på hur man, för jag vet ju det, min son är ju 10 år gammal, men de tränar ju sådär 5-6 gånger i veckan redan i den åldern hockey, vilket man kan ju undra lite över, men skulle du säga att det här är något som bara är elitklubbar eller har det spritt sig för allmänheten? Att man ska träna olika?
Det var ganska många frågor i det också samtidigt egentligen. Många, många saker vi skulle kunna prata om hela podcastens tid. Man kan säga att det är framförallt på idrottsgymnasie eller gymnasienivå som det har börjat tas om hand ordentligt. Där du har en kombination av stort sömnbehov, stor träningsdos, akademisk stress och flera olika tränare som har kommentarer. Du har din klubbtränare, kanske din landslagstränare och din skoltränare åtminstone.
Men det låter ju som det här är ju viktigt. Nu är det klart att det kanske är extra viktigt om det är på den här elitnivån som vi pratar om. Men även i skolgymnastik och så här tänker man att det här måste väl ändå ha någon impact där också. Eller borde ha.
Ja, jag skulle säga att det, om vi kopplar ihop allting vi har pratat om nu, så vilken profil du har och vad du svarar på för träning, när gränsen gör att det blir för mycket, att det går att mäta en hel del saker nu med ny teknologi som inte gick att mäta för 10 år sedan. Koppla ihop allt det så spelar det såklart roll för elitidrottare, spelar såklart roll för idrottsgymnasister eller motsvarande. Men det spelar också roll om du ska träna 2 eller 3 gånger i veckan. Att du väljer att göra de sakerna som du svarar bäst på. Och kanske att du är medveten om när det är tufft på jobbet så kanske du inte ska köra de hårdaste träningsveckorna.
Ja, för finns det då möjlighet för någon som är väldigt engagerad att ta reda på det här idag med hjälp av teknologi? Eller är det någonting som är... kommer eller med, jag tänker det finns ju en massa smartphones och appar och grejer som man skulle kunna använda sig av där.
Precis, och det är ju frontlinjen i forskningen kan man säga. Att nu finns det alla de apparna och liknande som samlar in data och mäter och visar hur det ligger till. Och sen så är nästa steg att det ska bli någon insikt, att du ska få någon riktig hjälp av det. Och det har inte kommit ner till motionärer eller ska vi kalla det vanligt folk, utan det är på utvecklas på elitnivå nu.
Men det kommer.
Det kommer.
Det kommer. Om man säger så, WHO rekommenderar väl att man ska röra sig minst 300 minuter i veckan om jag inte har fått det här fel för mig. Hur många människor rör sig så mycket som 300 minuter i veckan? Har du någon koll på det?
Det är väldigt, väldigt få.
Väldigt få.
Och de här gränserna ändrades från 150 minuter i veckan som det har varit ganska länge till 300 nyligen. Och det är en dubblering. Och redan när det var 150 så var det under 10% som nådde upp till dem på konstant basis. Det finns en spännande studie från Karolinska på Maria Hagströmer som är huvudfattare på, där man tittade på, jämförde folk om de skattade, om de trodde eller tänkte att de klarade de 150 minuterna. Och sen så mätte med teknologi, accelerometrar heter det, man mäter rörelse. Och då kollade om det faktiskt stämde. Och det var enormt stor skillnad. Det var över 50% som trodde att de gjorde tillräckligt. Och det var 1% som gjorde tillräckligt om man hade den hårdaste gränsen. Att det skulle vara 30 minuter som satt ihop 5 dagar i veckan.
Mm.
Och under 10 om man var lite snällare.
Och vad har hänt under pandemin vad gäller det här? Har du någon tanke kring det? Rör vi mindre på oss?
Det verkar som att det är två läger kan man säga. Tittar vi på i USA på de som har smartphones och som är kopplade till appar som mäter steg till exempel eller klockor som mäter aktivitet, så ser vi under första delen av pandemin i april så var det någonstans mellan 15-20% sänkning i antalet steg jämfört med normalt. Och det är ju en grupp som har ganska mycket intresse då, eftersom de är tillräckligt intresserade för att ha en klocka eller en app om det. Och det är ju negativt såklart. Det är ganska stor skillnad direkt rakt av. Det kom i dag faktiskt en artikel från Elin Ekblom Baks forskningsgrupp på GIH som tittade på Sverige. Tittade inte på mängden utan tittade på hur många som rapporterade att de hade mindre eller mer aktivitet i olika former. Och där är ungefär 20-25%, beror på vilket mått man tittar på, som är mindre aktiva, som säger att de är mindre aktiva, och någonstans runt 10% som säger att de är mer aktiva. Och kopplar man ihop det där så är det väldigt tydlig klasskillnad, kanske man kan kalla det, att vissa då tar tillfället i akt och vara mer aktiva och kanske inte har lika mycket pendeltid till exempel och har tid att träna istället. Och det har varit slut från tillverkare av cyklar under hela pandemin till exempel. Så att en viss grupp är mer aktiv, kommer ut ur pandemin som bättre tränade och hälsosammare. En större grupp i botten är mindre aktiva, mindre hälsosamma. Och då är det också kopplat till högre grad av mental sjukdom.
Så du har egentligen svarat på min nästa fråga, att det här som kallas för hälsoklyftor har uppenbarligen då vuxit under pandemin.
Ja, allting tyder på det. Eftersom det inte är slut så finns det inte gjort än. Och vi kan nog förvänta oss att det kommer att vara en pandemi eller åtminstone en kris på mental hälsa, hälsosidan också efter pandemin. Det är ju ingenting som kommer att försvinna direkt när viruset det är vaccinerat mot.
Nej, och det är isoleringen egentligen som ligger till grund för det här.
Ja, kopplingen får man väl då säga. Om vi vet att fysisk aktivitet och röra på sig är positivt för mental hälsa oavsett allt annat. Så om den har sjunkit då hos 25% av 20% av befolkningen, så kommer det att påverka i sig. Och sen så isoleringen ovanpå det då.
Mm. Jag märker ju det i mitt jobb som psykiater, så ser jag ju allt fler personer som faktiskt är ännu mer stillasittande. Det är ju en grupp som redan från början är mer stillasittande än genomsnittet. Så att jag tycker mig i alla fall säga, det är återigen anekdotisk bevisföring eller klinisk. Rent kliniskt ser man detta i alla fall.
Precis, och det verkar stämma med både all logik för vad som händer om man sitter still mer och då mätningar på hur folk har betett sig under pandemin.
Mm. Hur farligt är det att bli väldigt stillasittande? Vad händer i kroppen?
Det är många organsystem som påverkas av att vi rör på oss. Och det är mycket som man kan säga normaliseras eller kommer tillbaka till rätt läge av att vi är fysiskt aktiva. Så det är ju en typ av stressor att belasta kroppen som både är en signal för att vi ska bättra på kroppens förmåga att stå emot den stressorn och gör att känner av vad som är lagom nivå. Så till exempel blodtrycksnormaliserande. Under träningspass så kommer blodtrycket att höjas, men det kommer också veta då normalgränsen för, eller normalnivån, snarare än att det är lite förhöjt hela tiden. Stresshormoner är samma sak, att det är en normalisering av nivåerna av fysisk aktivitet. Så att det är många, många saker som påverkas av att göra träning. Och muskelmassa i sig är ett organ som gör att vi blir tåligare på en mängd olika sätt. Klarar av mer saker och blir mer hälsosamma.
För nu under pandemin så hör man ju hela tiden att nu ska vi hänga i här och vi ska visa hänsyn och så här. Borde vi inte ta ett samhälleligt gemensamt ansvar för att få att alla att snabbt börja röra på sig igen då? På samma sätt med samma typ av retorik. Att det är att visa hänsyn för de människor som faktiskt har farit illa under det här året som har gått. Att se till att, hur ska man göra det? Har du någon idé om det?
Ja, vi kan ju säga då att om vi lämnar det till individen att vara fysiskt aktiv. Jag tror att de allra flesta vet om att det är bra att vara aktiv. Men det är fortfarande väldigt få som är tillräckligt aktiva. Och så har det varit länge, så det är inga nyheter eller konstigheter. Och nu har det bara blivit ännu tydligare under pandemin. Och med den kunskapen så blir det då rimligt, kan man säga, att samhället skulle ta ett större ansvar. Att det går att styra så att det finns allt ifrån att det är tillräckligt med cykelvägar och säkra gångvägar och upplysta områden. Så att alla känner sig säkra och trygga med att göra fysisk aktiviteten, till att det finns ställen att gå till och finns stöd och support för att kunna göra sin aktivitet om man inte vet hur det ska gå till. Och på samma tema med det här klasskillnaden eller klyftan mellan de som vet och är aktiva och de som inte vet och inte vet vad de ska göra och då inte är aktiva. Så att absolut, alla möjliga initiativ skulle vara lämpliga att göra där, från skolålder till pensionärsgympa.
För jag tror ju, om man tittar på stater runt om i västvärlden, så har man ju gett väldigt mycket stödmedel för nu när ekonomin har gått ner i hela världen. Kan man tänka sig att man ger något stödmedel? Du har ju också forskat på det här med digitala hjälpmedel för fysiska aktiviteter. Det skulle man kunna tänka sig i alla fall. Jag sitter och spånar lite här och tänker att där skulle man kunna ge stöd för det här från myndigheter eller så här. Skulle det vara ett sätt? Och i så fall, vilka digitala hjälpmedel skulle då vara effektiva? Finns det något som vi vet är extra effektivt vad gäller det här?
Vi vet, då är vi tillbaka till det här med individualisering. Vi vet att olika personer svarar på eller tar till sig olika typer av motivering. Så vissa blir motiverade av, ska vi kalla det, tävlingsmomentet. När det är stegräkningstävling på företaget. Mm. Vissa andra blir motiverade av det sociala. Så att det är gruppträning är det viktigaste. Eller att det är grupppromenader och göra saker tillsammans. Ytterligare andra blir inspirerade eller motiverade av motivation, alltså text eller information. Så att det bör anpassas efter vad personen svarar på. Och det går att göra med tekniska hjälpmedel och appar och se till att det är individanpassat. Och det kommer mer och mer. Men det är inte på, det vill säga, myndighetsnivå att det görs riktade satsningar eller läggs mycket pengar på det. Men det är kanske ingen nyhet heller. Det har aldrig lagt så mycket pengar på fysisk aktivitet och träning.
Men jag har en vild idé. Vi har ju det här med ABF och Ibn Rushd och alla de här studieförbunden. Man skulle lägga ner alla dem och så, eller säga så här att ABF får bara syssla med fysisk aktivitet och sådana här grejer i fortsättning. Det skulle ju vara ett sätt. Där finns ju redan pengarna. Det är bara, istället för att gå i keniansk dans. Ja, i och för sig, dans är ju bra, så det kan ju vara kvar, men skulle man ha det här?
Okej, lägga till det snarare än ta bort allting annat. Det kanske är hälsosamt.
Nej, just dansen är väl säkert bra. Men jag tänkte mer att man kan lägga till det. Men det, vi har ju inte en oändlig kassa, så man får ju ta det någonstans ifrån, tänker jag. Det var så jag tänkte.
Absolut. Men där kan vi lägga till också att det är först och främst en... Att ha upp det på agendan är stort steg framåt. Så till exempel i stadsplanering, att planera nya städer eller nya stadsdelar så att folk kan och behöver vara mer fysiskt aktiva. Kan planera allt ifrån att planera trapphus så att de är synliga och lätta snarare än undangömda och ser ut som brandutryckningsgångar. Gör stor skillnad på aktiviteten.
Man kan ha ett ny regel som säger att vissa hus får inte ha hiss. Ja. De är reserverade för de som verkligen måste åka hissen.
Så det finns bra exempel i alla möjliga sammanhang på Sverige. När det byggdes på 80-talet och byggdes mycket gårdar så att man skulle parkera sin bil utanför och sen så gå in på gården och det området. Var tänkt som det. Mm. Apple är känt för att sitt campus här i närheten. Där är kontoren på ett ställe och restaurangerna är på ett ställe och toaletterna är på ett tredje ställe. Så att man tvingar personer att gå från sitt kontor till restaurangen och sen så toaletten efter. Så det blir alltid en liten runda varje gång som det är dags för mat.
Ja, det är bra. Men det låter på dig som att vi i samhället undervärderar risken med stillasittande väldigt tydligt. Är det en korrekt analys?
Definitivt. Och vi har väl under ett halvt sekel försökt förenkla och göra våra liv mindre och mindre belastade. Och att det har gjort att vi har haft sämre och sämre kondition, åtminstone sedan 80-talet fram till nu. Och sämre hälsa i och med det också.
Hur mycket sämre kondition har vi? Har man siffror på det?
Ja, det finns siffror. Jag har inte exakta siffrorna nu, men det är storleksordningen 10% sämre på sedan 80-talet.
Och det gäller Sverige lika väl som USA, eller?
I USA finns det inte lika bra siffror på. Sverige är bra där. Att det finns bra register och bra studier, framförallt på fysisk aktivitet. Sverige är ett föregångsland på konditionsträningsforskning och fysisk aktivitetsträningsforskning. Så det är ett bra land att ha data ifrån.
Men avslutningsvis då, vad vore det bästa sättet för att förbättra den fysiska hälsan? Om vi bara gör en sak, har du något bra svar på det?
Fokus på skolidrott skulle jag säga.
Det är jättekul, för det har vi sagt i 2 år här. Nästan varje gäst säger samma sak. Så det här är en passning till våra politiker. Fokus på skolidrott. Ja. Och hur skulle det se ut?
Och då ska man säga att det ska inte vara idrott som är fokus där. Och inte fokus på att spela matcher eller springa 3000 meter så fort som möjligt. Utan det är fokus på att lära sig hantera kroppen. Alltså fysisk läskunnighet kan man säga. Och det spelar inte jättestor roll för barnen i sig, men om du är aktiv under dag, om du har fysisk aktivitet varje dag i skolan, så kommer du att prestera bättre, eller många kommer att prestera bättre i skolan, skolresultaten, så det är ju positivt. Men ur ett folkhälsoperspektiv så kommer det vara mycket troligare att de personerna, den grupp som vet hur de ska vara aktiva, vet vad som händer i kroppen, vet hur de ska göra, kan ta upp det som vuxna människor igen sen, även om de har haft en paus från aktivitet.
Under tonåren då man är intresserad av andra saker, eller tidigare 20-årsåldern kanske.
Precis.
Så det här spelar väldigt stor roll för folkhälsan, det kan man ju sammanfatta. För att vi har ju pratat mycket om en massa onyttiga njutningsmedel som tobak, alkohol, droger. Och där man som politiker är väldigt aktiv i sina försök att förbjuda och fördyra och förhindra. Men man är väldigt mycket försiktigare när det gäller att lägga sig i mat och träningsvanor. Och självklart är det ju inte bra att röka, men det är i alla fall i Sverige betydligt färre som röker än som är överviktiga.
Ja.
Är det fel fokus? Att fokusera bara på de här grejerna och inte på övervikt?
bara, så då är det ju fel fokus. Jag tycker inte, det finns ingen anledning att de ska vara antingen eller.
Självklart inte.
Fokus på båda. Ja. Men ja, fysisk aktivitet och förebygga har alltid varit underskattat, undervärderat. Allt ifrån läkemedelsindustri till politiker till lobbyingverksamhet till var pengar satsas någonstans.
Vad beror det här på? För det här är återkommande i podden. Har du någon idé? Vad beror det på? Det är konstigt.
Pengar och hur lätt det är att mäta är nog de största anledningarna, skulle jag säga. Det finns ingen anledning för läkemedelsindustrin att propagera för fysisk aktivitet som medicin, för det ger inga pengar, för det kan vem som helst göra utan att betala någonting.
Fast nu måste jag ändå slå ett slag för läkemedelsindustrin. Det är inte bara, eller det ska inte göra, för de borde ju satsa mer på det här, det håller jag med dig fullständigt om. Men det är ju inte bara läkemedelsindustrin som inte satsar på det här, det är ju ingen som gör det.
Precis. Och ur ett politikerperspektiv så är det ju mycket lättare att satsa på ett behandlingshem än en långsiktig lösning som... Om till exempel skulle satsa mer på skolidrotten, så kommer det ju ta 15 år innan det syns på folkhälsan. Så då är de politikerna, då är de liksom kanske borta från sin verksamhet.
Så det syns inte i deras CV sen?
Så får man nog se det också. Ja.
Okej, okay, allra sista frågan här. Vad är det enklaste quickfixen för att få oss alla i bättre form snabbt?
Oj, det är väl... miljonfrågan, antar jag.
Ja, det är därför du fick den.
Ja. Jag tror att den enklaste, det vi kommer tillbaka till, att det är enklast om det görs från regerings- eller lands- eller statshåll. Det kommer att ha störst effekt på flest människor. Och sen så spelar det nog mindre roll vad som görs, men att det kan vara, vi säger att det satsas på att det ska vara tillräckligt med cykelvägar för att alla ska kunna ta sig på cykel till jobbet, och det är skattelättnad för de som cyklar visst antal dagar till jobbet per år. Eller det är skattelättnad för någonting som alla som är tillräckligt fysiskt aktiva. Man ska inte kanske ha på vad de har för resultat, men intentionen och aktiviteten.
Och då har du digitalt hjälpmedel, och så skickar du in det med deklarationen. Så här många steg har jag gått senaste året.
Precis.
Genialt.
Det tror jag är det som skulle ha störst effekt.
Vi ska testa det på nästa politiker som kommer hit. Tack så jättemycket för att du gick upp tidigt och tog dig tid för att vara med i podden. Det var väldigt spännande att ha dig här, Micke.
Tack själv. Det var trevligt att prata med dig.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.